Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Nu laddar Renault för striden mot Volkswagen ID3. Och så har vi testat superspännande Kia EV6 och Tesla Y. Välkommen till Bilägares podcast. Kalle Karlqvist, hur har du det där ute i julstöket?
Det är jättebra. Jag har dragit mig ner i vår källare och sluten från omvärlden. Men alldeles nyss så passerade den så kallade julgranen i form av vårt svenska försvars jetplan alldeles ovanför huvudet på mig. Så att då stördes lugnet först utav dem och nu utav dig.
Anders Helgesson, har du klätt granen?
Nej, jag har inte ens en gång fällt och plockat in någon gran. Men jag såg granen, jag rusade ut här på balkongen och såg reflexerna i grannens fönster. Men de måste ha kommit lågt, för det lät nog ordentligt. Det är nästan som man blir tårögd av frihetskänsla, så att säga.
Det blir faktiskt en möjlighet till den här torsdagen när vi spelar in detta, för att klockan 14.40 så kommer en grupp SK60 också och gör en egen julgran. Så att jag tror att alla delar av flygvapnet har visat upp sig det här året. Välkommen kära lyssnare, ska vi säga, till avsnitt 259 av Bilägares podcast. Tommy Wahlström heter jag. Och låt oss genast ta en dykning ner i nyhetsfloden och se vad vi hittar där. Kalle, ser du något som flyter?
Ja, jag ser ganska mycket som flyter, och jag kan rapportera då att från Japan så har det flutit in en ganska sensationell nyhet, nämligen att Toyota på ett bräde visade upp 15 stycken förslag till nya elbilar. Man ska bli ledare på elbilar helt plötsligt efter att ha varit de ledande på hybridbilar, som vi alla känner till sedan många år tillbaka.
Var det inte också det att man sa att man inte skulle göra elbilar, eller?
Ja, det har man väl liksom ganska hårdnackat framhärdat, men man har ju börjat släppa på det egentligen bara nu det allra senaste, vad ska man säga Anders, halvåret, när du har hintat som lite modeller, men den här bredsidan är ju någonting nytt.
Ja, det känns ju lite som att de har ju varit så otroligt hårdnackade mot att göra rena elbilar. Man har sagt att det kommer sin om tid, och helt plötsligt nu så säger man att det kommer fort som 17. Men egentligen undrar jag om det är så stora förändringar i deras planer. Jag menar, de flesta av de här modellerna var ju 2030. 30 modeller till 2030 var väl devisen?
Ja, precis. Så nu får man ju se om det här verkligen kommer att hålla. Och det kanske det gör, eftersom det är Toyota som står bakom det. Annars så drar jag mig ju till minnes, ja, det kan det vara 10 år sedan, när Lotus under sin karismatiske ledare, han hette väl Danny Bahar eller någonting liknande, va? Som presenterade 5 nya sportbilar på ett bräde på en bilsalong. Och det skulle säljas sportbilar på alla håll och kanter. Vad jag vet så blev det väl inte en enda av de där som verkligen gick i produktion, och Dahar, han fick gå ner på lagret och börja packa kartonger istället.
Jag åkte inte han i finkan, det var väl massa oegentligheter.
Jo, han gjorde det sen, absolut, det gjorde han. Så att han packade väl kartonger där då istället.
Var det inte så att vi såg också Nevs för några år sedan visa upp en hel rad med nya modeller som skulle komma?
Ja, jo. Men jag tror faktiskt att i de där sammanhangen så är det från Japan det ska komma, om det ska funka. För vem minns inte 1984 när Honda Civic dök upp i fyra helt olika skepnader där knappt en karossbit var gemensam mellan Shuttle, den vanliga tredörrars Civic, en fyradörrars sedan och den lilla roliga sportbilen CRX. Det var en lansering att minnas.
Anders, vad tror du då om Toyotas initiativ nu med 15 nya elbilar?
Jo, men det kommer säkerligen att gå utmärkt. Toyota har ju en historia av att ha rätt mycket rätt i sådana här beslut. De satsade på säkerhet i precis rätt tid och de satsade på hybriddrift i rätt tid. Och ja, det är klart, den här vätgassatsningen den har vi ju inte riktigt sett spelas ut till full och än kanske. Men bestämmer sig Toyota för någonting så brukar det bli så. Så det finns väl ingen anledning att elbilarna ska misslyckas egentligen. Men det som jag tycker är kanske mest spännande är det hur man ska hantera Lexus. För som jag förstår det så är den här snabba omvändningen, det beror på ett krav från Lexus-kunder. Man vill köra elbil, man vill inte ha fossilbil längre. Och det är det som har gjort att man gör det här hastigt och så total förändring av varumärket Lexus. Och Lexus är ju kända för att ta hand om sina kunder. Innebär det också att vi kommer få se utbyggnad av ett separat laddnätverk för Lexus-kunder eller någon liten form av gräddfil i alla fall för den typen av köpare?
Anders, har du hittat någonting nyhetsmässigt?
Ja, det har jag ju också. Jag, precis som Kalle har jag just tänkt på Toyotas snabba vändning här. Men för att kunna bygga elbilar så måste man ju ha en herrans massa olika jordartsmetaller och mineraler och annat. Grafit är en av dem och tydligen så finns det en uppseglande grafitbrist i världen. Tydligen så står Kina förstås för majoriteten av produktionen av grafit och de har bekymmer med att få det att räcka till hemmamarknaden redan nu. Och lägg till då att man de närmsta 10 åren ser en marknadsökning på grafit med 27% per år och det kommer nog bli ganska kärvt att få grafiten att räcka till. Så jag hoppas att man kommer på någon produktionsmetoder som gör att man inte behöver så mycket grafit i batteritillverkningen till exempel.
Är du orolig, Kalle?
Kalle ser lite orolig ut där borta.
Ja, inte för grafitbristen. Så jag har väl inte tänkt att köpa någon elbil inom den närmaste tiden egentligen. Även om jag har blivit ganska såld på dem så att säga. Så att jag kommer nog behålla min fossilbil ett tag till inte minst av ekonomiska skäl. Vi får väl se hur länge vi får hålla på.
Men det kanske är dags att köpa något begagnat. Kanske någonting från 1972, Kalle?
Ja, det tycker jag man ska ta och göra, vet du vad. 1972, för oss då som har varit med ett tag, är ju ett märkesår i bilindustrin. De bilarna som kom det året fyller 50 år i år och kan alltså rulla besiktningsstationerna gladeligen förbi i Sverige. Förutsatt att de rullar överhuvudtaget. Ska vi titta lite på några exempel på minnesvärda modeller från 1972 så kan vi börja med småbilsklassen. Där hade vi en stilikon, om man nu får använda det uttrycket, som Renault 5, den första generationen. En fyrkantig liten funkisbil med glad uppsyn och växelspaken utstickande ur instrumentpanelen som en paraplykrycka.
Hade den de här plast... stötfångarna från början?
Jajamän.
Renault 5-man, ja. Det måste ha varit supermodernt då.
Ja, det var framsynt. Lite gråa plaststötfångare i början. Sen så kunde man få dem i lite andra färger också.
Kalle, hade Renault 5-man alltså växelspak i instrumentpanelen? Var inte det Renault 4-ans signum?
Jo då, men det hade även de tidigare Renault 5-erna med lilla motorn.
Där blir man utbildad, tack för det.
Ja, så var det. Vi kanske i Sverige främst förknippar Renault 5 med 5TS som såldes hos Volvo under det något darriga tillnamnet Stålmusen. Kommer ni ihåg den? Men det var alltså samma kaross.
Den jag kommer ihåg är ju Renault 5 GTE och du kanske till och med var med och testade den då, men för mig är det teknikens värld. De gör ett stort GTI-bilstest och så är den här, den har ju bara 95 hästkrafter så den var inte så snabb, men en otroligt snygg bild. Det är en Renault 5 som står inne i en biltvätt och den är helt superlödrig. Och så står det bara i en bildtext att efter en lång dag på fältet så behöver man ta en dusch. Väldigt snyggt.
Det är väldigt
bra. Jag har också ett Renault 5 GTE-minne Jag jobbade på Hertz biluthyrning i slutet på 80-talet och då hade vi en R5 GTE som jag snodde förstås så fort jag skulle åka någonstans, för att det var den roligaste bilen vi hade att köra. Jag hade också fått en mobiltelefon då, en sån här Ericsson i resväskeformat som jag släpade runt på. Det visade sig att varje gång det ringde så stannade motorn i Renault. Det var väldigt spännande när man råkade befinna sig i omkörning och fick samtal.
Aj, aj.
Aj, aj.
Ja. Nej, men vi tar några modeller till här och håller upp ur historiens spegel. Så hade Renault en modell så hade ju naturligtvis Peugeot också en ny modell. Och de hade lilla Peugeot 104 som ju var något så ovanligt som en riktigt liten bil med fyra dörrar. Och den hade inte ens halvkombilucka till en början utan bara ett litet brevinkast för bagaget längst bak. En annan minnesvärd modell som vi som tycker om att köra bil kommer ihåg väldigt väl, det är Alfa Romeo Alfetta som var en snidig bil, en sedanmodell med avancerad bakre hjulupphängning och växellådan bak bland annat. Och den där basen till den bilen kommer sen att leva vidare väldigt länge i flera olika Alfa-modeller.
Hade den dubbla kamaxlar från start eller?
Ja, absolut.
Var det boxermotor på de där?
Nej, nej. Det var ju Alfas twin cam-motor. Boxermotorn kom med Alfa Sud. BMW 5-serien dök upp lagom till München OS.
Jaha,
det var 72. Den första som ersatte den så kallade Neue-klasse från början av 60-talet. Och sen måste vi också nämna en annan bil som... Två andra bilar måste vi nämna. Den första är naturligtvis Lancia Stratos. Som ju var en rallyräser, eller vad man ska säga, med en design som inte liknade någonting annat. En betonebil som i profil såg ut lite grann som en integralhjälm, kan man väl säga, med nedfällt visir.
Fast väldigt spetsig sådan i så fall.
En väldigt spetsig sådan för näbbiga typer. En fantastisk bilmodell i historien.
Med Ferrari V6, va?
Var det inte en Dino 6 i den där?
Jo, och det var en V6. Absolut. Men sen har vi också en bil som vi förtjänar att nämna, som inte är så känd i Sverige. Men jag som är Triumph-fantast tycker ju naturligtvis väldigt mycket om Triumph Dolomite. Som byggdes i England och som ursprungligen byggdes på den lilla sedanen 1300. Men som hade en sensation under motorhuven. Och vad var då det? Jo, det var en fyrventilsmotor med dubbla överliggande kamaxlar och inte mindre än 127 hästkrafter. Det var en av de absolut snabbaste familjebilarna man kunde köpa på den tiden och i direkt konkurrent till BMWs vassaste modeller.
Dolomite, är det den snabba versionen? Är det den så kallade Dolomite Sprint?
Ja, den heter ju även Dolomite Sprint. Dolomite, du har alldeles rätt Anders, den fanns även som modell i mildare versioner. Men det är Dolomite Sprint jag menar förstås. Med antydan till vinyltak, dubbla strålkastare på varje sida och allmänt tuff utstrålning.
Vi ska strax prata om biltestet av Kia EV6, Tesla Y och Volkswagen ID4. Men innan vi griper oss an det så ska vi prata om en provkörning, Anders. Och det handlar om Renaults svar på Volkswagen ID3.
Ja, men det stämmer. Och till skillnad från Volkswagen så har man inte övergivit de klassiska modellbeteckningarna, utan man fortsätter att kalla sin golfklassare för Megane. Och i det här fallet så är det då Megane E-Tech Electric, tror jag är korrekta namnet. En liten knubbig sak, den är bara 421 cm lång och den är relativt hög, men den ser högre ut än vad den är, för den är ju bara 150 cm liksom i takhöjd. Men ja, vad säger ni som kanske har den på bild där? Det ser ju nästan ut som en SUV, eller kanske rent av, vågar man säga det här, en liten mini-MPV.
Varför har man behållit Megane-namnet, tror du?
Bra fråga. Det vet inte jag. Och man kan ju också undra varför man väljer att behålla Megane-namnet av andra skäl än tradition. För de har ju ingen aning om hur de ska stava det här, fransmännen.
Jag har en teori varför de behåller Megane-namnet. Jag minns när Renault Clio dök upp i sin andra generation. Och då hade man hemlighållit namnet jättelänge innan de presenterade bilen. Och sen på presentationen så var det liksom täckelset av, dada, här har vi den nya bilen. Och vad ska den heta? Jo, den ska heta Renault Clio, sade man till den förvånade publiken. Så det är kanske så att man vill hålla på traditionerna helt enkelt.
Det här med apostroferna, Anders, hur ska det vara nu då? Är det apostrof eller inte över E-T Megane?
Ja, det där är ju en bra fråga. Vi var ju på en presskörning, Fredrik och jag, för 5-6 år sedan. Du säger när gamla Megane, eller ja, fossil Megane kan vi väl kalla den nu då, när den lanserades. Och då sa fransmännen med en fas att det skulle vara en liten apostrof över E om det inte var så att det var en stor bokstav. Då ska det inte vara någon, för så är de franska skrivreglerna. Fredrik då, mycket elegant, tog fram en penna där det var med stora bokstäver Megane med en accent och över E. Så att ja, fransmannen blev lite konfunderad och tyst. Ja, hur som helst, när vi fick pressreleasen på den nya Megane nu då, så var det ju då helt korrekt enligt franska skrivningar, apostrof eller accent över et, men så fort det var stor bokstav så hade den trillat bort, och det var genomgående i den engelska pressreleasen. Men så kom ju då den svenska pressreleasen, och där fanns det ingen accent, så jag var tvungen att fråga hur det egentligen ska stavas, och då har det tydligen ganska nyligen gått ut skrivregler, så att Megane ska numera stavas utan accent. Men Megane, alla vet vad det är för någonting, ingen vet hur det stavas.
Och nu är det en elbil alltså då?
Ja, det är det. Och den är ju rätt så, sin konstiga form till trots, rätt så trevlig sak. Du körde den ju också där i Tannis, Tommy, vad tyckte du?
Nej, ja, jag tyckte att de har ju plockat in Googles infotainmentsystem så att man kan ju prata med den. Och den förstår vad man säger, vilket ju är trevligt, tycker jag.
Ja, det har de gjort, och det funkar ju väldigt bra. De har gjort det, plockat in Android Automobile som de då har gjort. Det har ju Volvo också gjort, men Renault tycker jag har gått ett steg längre. De har verkligen integrerat det helt ut i bilens mediasystem och även då i mätartavlor och sånt, så att det finns en tydlig Google-känsla i det mesta man ser på som är digitalt. Och jag tycker det, ja, det funkar bra. Sen är jag inte superförtjust i själva liksom instrumentpanelens form. Den är ganska klumpig. Jag tycker en fransk bil har man ju vant sig vid ganska fina, mjuka former, och inte minst gamla Megane som ser väldigt påkostad ut, så tycker jag det här känns, vågar man säga det här, nästan lite öststat så kantigt som det är. Man vänjer sig säkert i längden.
Jag har en fundering apropå namnet Megane. Det är inte så att den här elbilen då är den första i en ny generation av så att säga vanliga Megane. Att om det kanske kommer några fossilexemplar också. Men att man vill visa sig vara med sin tid och visar upp elbilen först.
Det tror inte jag, för den här delar ju plattform med Nissan, vad heter den då? Ariya. Ja. Och det är ju en elbilsplattform som man då har tagit fram på Nissan egentligen, va?
Ja, det är ju, men alltså, i grund och botten så använder ju alla de här samma, den kallas väl CMF tror jag, CMF-plattformen, och de är ju väldigt lika egentligen, så att det borde inte vara helt svårt för dem att skarva om den här plattformen till att fungera även med en annan drivlinjelösning, för att den är ju inte lika radikal som till exempel då ID3, för att ID3 har ju motorn där bak, man har verkligen en strikt elbilsplattform med batterier i en kaka i botten. Här ligger också batterierna i en kaka i botten, men motorn sitter fram och den är monterad precis som om den vore en fossilmotor, så att det är ett tvärställd här nu. Ja, tvärställd elmotor med liksom all elektronik staplad uppe på, så att det ser precis ut, när man öppnar huven så kan man ju nästan tro att man sitter och tittar på en fossilmotor, för att det ser väldigt motormässigt ut.
Så du utesluter alltså inte, Anders, att det kommer nu en generation av även fossila Megane framöver?
Ja, jag tror kanske att Renault står och tvekar lite, men Megane börjar ju bli ganska så gammal, så ska det komma en så måste det nog komma en ganska så snart. Men som sagt, de har inte kommunicerat något.
Nej, det är en kompakt bil men med hyfsade utrymmen inuti, även om jag tycker ID3 känns väl rymligare. eller?
Ja, ID3:an är betydligt rymligare. Den här, det känns att det är lite av en kompromiss fortfarande. Och jag tror att det här med batteriplaceringen är också det som gör att bilen blir så pass hög som den blir. De måste få plats med det här batteriet. Visst är själva batterikakan bara 11 cm hög, men tar du och lägger på 11 cm på en vanlig bil, då blir det nästan per definition en SUV. Så att de har nog haft lite tufft med att få plats med grejerna och samtidigt bibehålla en form av vanlig halvkombistuk på bilen.
Ja, hur är den att köra då?
Ja, men jag tycker den är trevlig. Det kommer ju komma två versioner här. Och den vi har kört är den starkare av dem. Med ett 60 kWh batteri. Och med en motoreffekt på 218 hästkrafter. Sen kommer det komma en variant med 40 kWh batteri. Och lite lägre effekt. Jag tror att det är 130-någonting hästkrafter. Men den här 218 hästan, pigg, och framförallt pigg i lite mer högre hastighet. Att göra en omkörning från 90 till 130 till exempel, om du ska komma om på en motorväg och komma om en lastbil eller något sånt, då känns den riktigt rask, och det är inte alla elbilar som gör det, så att där har den ett tydligt plus skulle jag säga. Sen, ja, så kul att köra. Nej, skulle jag inte säga. Ganska alldaglig. Typisk Renault, lite syntetisk i känslan. Man hade ju önskat att Renaults sportavdelning hade fått ta en titt på styrväxel och chassikontroll och sådär, men det har de inte gjort. Fjädringen däremot, helt okej, okay. Bra.
Priserna kom idag, har du sett det, Anders?
Ja, jag har sett det, och jag måste ju säga att de har verkligen lyckats få till privatleasingpriset på den svagare varianten med 40 kWh batteriet där. Det var ju, strax under 2,7 i månaden.
Ja, det såg inte jag, men 403 900 kronor i alla fall.
Ja, jag tror att det var 2600 någonting, och det är ju adekvat. Men ska jag vara helt ärlig, så satsa alltid på ett så stort batteri som möjligt. Så att det blir 60 kWh batteriet, och du är uppe på nästan 460 000 kronor tror jag i instegspris. Och där hade de inte heller något privatleasingpris aviserat.
Och 45 mil räckvidd då, säger man VLTP.
Ja, och det vet vi ju alla att det är det ju inte i verkliga livet. Utan det kanske blir en 30-32 mil en dag som denna.
Hur står den sig mot konkurrenterna, tycker du?
Ja, det är svårt att säga. Men jag tycker nog att den har ju någonting. Jag har ju sagt att jag tycker formen är lite knepig, men det är väl också det som gör att den sticker ut i mängden, att den är lite svårdefinierad vad det är för något. Är det en halvkombi, är det en SUV eller en MPV? Det gör ju att den får någonting som retar liksom nerverna att bli intresserad av bilen. Körmässigt så tycker jag att den är ju väldigt vanlig, så att den skrämmer ju inte bort någon på något vis. Samtidigt, den har ju inte den här supersnäva vändraden, och den känns ju väldigt fossilmässig i sitt sätt att vara bil. Inte alls som ID3:an som är någonting helt annat, eller en modell 3 heller för den delen. Men det är klart att man ska titta på den här om man är intresserad av en elbil, men spontant, nej, jag är inte superimponerad, det är jag inte.
När kommer den hit, vet du det, Anders, till Sverige?
Den ska komma under första halvåret här, är det sagt, men inte mer preciserat än så. En detalj jag måste ta, det är just om inredningen. Jag sa att den var lite öststatig och sådär, det kanske är lite hårt, men jag måste få prata om dekorpanelen, för det är någonting så ovanligt 2021 som träpaneler i den här bilen. Och det tillhör ju verkligen inte vanligheterna. Och det här är riktigt trä. De har tagit supertunn faner som man har mixat upp eller pressat på ett tyg med stort våld. Och sen i det här liksom träfaneret har man sedan låtit en tunn laserstråle skära ut ett mönster. Och det var otroligt snyggt gjort. Jag trodde faktiskt inte att det var riktigt trä, utan att det var någon plast eller något sånt som man hade behandlat på ett speciellt vis. Men det är riktigt trä, och bara det gör ju att det är värt att gå och kika på den här bilen hos Renault-handlaren skulle jag säga.
Träpanel i elbil, Kalle, blir du sugen?
Absolut. Renault har ju en lång tradition av fuskträpaneler ända från 1960-talets Renault 8 och framåt. Så att har man nu äntligen hittat den äkta varan, så kommer jag att stå och köa utanför hallen.
Ja, det är limeträ kan jag säga, om du undrar vad det är.
Mm, kanske det doftar gott också. Jag tycker att den ser väldigt käck ut, men det gör det.
Ja, men den är ju rätt tuff. Den är ju, den här bulliga nosen är ju, ja, den sticker ju ut trots allt.
Bulliga nosar, det är vår tid, eller hur? Kia Sportage, som är något åt det här hållet också, har ju också en väldigt bullig nos i sin nya generation.
Ja, ID3, ID4, ID-Buzz, alla de där går ju på Mumintrolls-looken.
Varför ska man ha så stora hjul på så små bilar?
Du tänker på att den rullar på 20-tumsfälgar.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Den här bilen.
Ja, vad är poängen?
Ja, finns det någon poäng annat än utseende egentligen? Väljer man det lilla motoralternativet, då får man 18-tummare. Jag tror inte det går att klämma på så hisklans mycket mindre heller, för sen, det är rätt stora bromsar på den här, den är ju inte någon superlätt bil. Så den behöver ha lite doningar som får stopp på grejerna. Den väger 1700 kilo ungefär.
Det var det jag tänkte på. Ursäkta, att, men är inte det egentligen ganska, det är mycket vikt naturligtvis, men är inte det förhållandevis lätt elbil?
Jo, nu när du säger det Kalle, med tanke på att en ID3 väger vad den nu väger, den väger ju mer, ja,
den
än
väger
det här.
Lite drygt 1800 kilo, och den är ändå inte speciellt fet, var inte så mycket bilringar.
Nej.
Så att, det här väger under 1700.
Den här uppgiften är ju för deras den här förseriebilen, så jag undrar om den, hur exakt den är. Det kan vara så att den är lite positivt lagd. Okay. Men vi får väl sätta upp den där på en våg när vi får den till teststallet. Men för att komma tillbaka till Tommys fråga, varför 20 tum? Jag tror att det är nog en ren utseende fråga. Genom att klänga på så här enorma däck på den, så kommer man till bukt lite med det här liksom köttbullelucken på bilen. Den blir lite mindre knubb, utan den liksom faller lite bättre på plats.
Sen har den ju lite elbilsinnovationer i form av batteri med brandsläckningsventiler inbyggda.
Ja, just det.
Anders, berätta.
Jo, de har ju Renault, och det här visste inte jag, de har tydligen i ganska många år samarbetat med det franska brandförsvaret. Just för hur man ska kunna släcka ett bilbatteri vid en eventuell krock. Och då har man tagit fram snabbanslutningspunkter, så man får rycka bort baksätesdynan, och så på både höger och vänster sida så finns det kopplingspunkter där de då bara kan trycka in en vattenslang, vräka på med vatten, och då är batteriet släckt och helt genomdränkt inom 5 minuter. Normalt sett så tar den här processen över 20 minuter för dem att göra, men tack vare att de har de här kopplingarna då går det väldigt fort. Och den här funktionen har tydligen funnits och finns på Renault Zoe redan. Så det är ingen nyhet för Megane, men det var en nyhet för mig att de har hållit på med det så länge. Jag tycker det är väldigt bra, för det finns ju en säkerhetsrisk i krockade elbilar. Det är ju allom bekant.
I nummer 16 av Bilägare kan man läsa den här ingressen. Vardagslivet med elbil blir allt enklare, inte minst tack vare modeller som Kia EV6, Tesla Model Y och Volkswagen ID4. Kalle, på vilket sätt blir det enklare tack vare de här bilarna?
Jo, det blir det därför att Kian, som ju är en kusinmodell till Hyundai Ioniq 5, har sitt förnämliga laddningssystem. Laddningskapaciteten som är jättebra. Det blir enklare i en Tesla eftersom modell Y är betydligt rymligare än en modell 3. Och det blir enklare i en ID4 eftersom den till slut vann testet.
Du har ju gått till att bli något av redaktionens elbilskramare, Kalle. Kan du berätta lite om den resan?
Ja, det har jag faktiskt. Jag trivs utomordentligt väl med att åka omkring i en elbil. Ibland trivs jag med att ladda också. Men det är klart att det finns nackdelar fortfarande. Och de är ju väl bekanta vid det här laget. Jag kan ju berätta att för att sätta de här bilarna i en passande miljö så hittade jag för en tid, ganska länge sedan nu, den här solcellsparken utanför Strängnäs. Och åker man rätt tid på dagen och solen står i rätt vinkel, då tror man att det plötsligt har uppstått en insjö utanför Strängnäs. Men det är alltså dessa enorma mängder av solcellspaneler, det är 35 hektar. Det är HSB som driver dem och man kan enligt HSBs hemsida för detta projekt få lika mycket ström som krävs för att dammsuga i 1500 år.
Oj då.
Det är ni. Så dit åkte vi för att fotografera de här elbilarna. Och det är alltså Kias nya EV6, Tesla Model Y, Volkswagen ID4 med tillnamnet GTX. Som ju föranleder den att tro att den ska vara lite extra sportig. Det kanske inte var det första vi hittade i bilen att den var sportig, men nåväl. Sen är det ett ordinarie biltest helt enkelt. Vi har mätt alla möjliga egenskaper som vi brukar. Strålkastare, rostskydd, ekonomi, etc. etc. Och naturligtvis också laddningsegenskaper. Tre ganska dyra bilar, men de ändå på något sätt visar var vi står just nu när det gäller elbilar som åtminstone är rimligt överkomliga för en vanlig människa. I alla fall hyfsat vanlig människa. Mm.
Teslan har man ju pratat mycket om under lång tid. Och från början var det väl tänkt att den skulle produceras i Europa för den europeiska marknaden, men så blev det inte, va? Eller?
Nej, de började, fick ju börja. Den här som vi har i testet, den är byggd i Kina. Men alldeles strax, det vet kanske Anders exakt på dagen när och klockslag, så ska man ju börja bygga dem i Tyskland.
Ja, Elon har ju sagt att förhoppningen ska vara före årsskiftet, alltså detta årsskifte, men det är ju Elon-tid så att, och jag har inte sett något datum heller än, så att säger vi Q2 då 2022, kan vi hoppas på det?
Mm. Men Anders, var det inte så att Europa fick vänta på modell Y just för att man skulle ha den tyska fabriken klar för starten?
Tanken var att alla modell Y som ska säljas i Europa ska komma från Tyskland, men så blev det inte, och då tog man lite kapacitet från Kina, och det är ganska mycket kapacitet man har tagit, för tanken var ju att sälja den volymen som Kina fabriken producerade, den skulle gå i Kina, men nu är det så att man har exporterat, eller långt över 50% av Kinas produktion tror jag som går till Europa, så att det var nog inte supernöjda med, men det är ju på grund av tyska lagar och regler och förmodligen en och annan groda.
Märktes det på kvaliteten, Kalle, att det var ett Kina-bygge istället för ett Amerika-bygge som vår Tesla 3 till exempel?
Nej, inte alls. Det tycker jag inte man kan säga. Jag fick inga sådana där uppenbara känslor av det som vi brukar kalla för kvalitetsmissar. Det är ett ganska vitt begrepp. Tvärtom, jag menar, det är en Tesla helt enkelt, men jag tyckte väl inte att det var någonting som inte lirade sådär. Den här testbilen var förvisso skavd i lackeringen lite här och var och hade en del spår som möjligen kan härledas i det avseendet från fabriken, men det är inte värre än vad man har varit van vid på Teslas produkter överhuvudtaget. Man ska komma ihåg att det är en jänkebil det här, va? Den är inte gjord för att hålla i 19 år. Utan den ska helst bytas så fort som möjligt när man har köpt den.
Det är nästan som man undrar om den där bilen hade varit med om någonting. Även om den hade gått extremt kort när vi fick den. För det var ju en jättetråkig karosslaxrinning där. Höger stötfångare bak såg inte... Ja, det är inte kul. Jag hade blivit väldigt irriterad om jag hade lagt ut 719 900 för den där bilen.
Ja, det hade jag också för det här exemplaret. Men jag tycker ändå inte att det var något sån där... Det var liksom inte det första man tänkte på, vad den här är dåligt byggd, den här bilen är. Utan så tänkte inte jag i alla fall. Men det var en Tesla helt enkelt. Kanske lite bättre än de Tesla 3 jag har mött ändå.
Och Teslan har en högsta laddeffekt på, hjälp mig nu, är det 250 kilowatt? Eller 270? Och Kian har lite lägre högsta laddeffekt, men har då det här 800 volt-systemet.
Ja.
Och Volkswagen har vanlig gammal 400 volt-system. Vad hände när ni tog ut dem och laddade i verkligheten, Kalle?
Ja, det hände... Alltså det här var ju ändå ganska kyligt när vi laddade bilarna den här gången. Och det är ju är och förblir väl så att väder och temperatur och allmänna förhållanden påverkar elbilar väldigt kraftigt. Men det som hände då, för att svara på din fråga, det var ju faktiskt att Tesla och Volkswagen gick ju väldigt jämnt i den här laddmatchen. Kanske oväntat jämnt. Vi tänkte väl kanske innan vi satte iväg på testet att Volkswagen kommer väl bli lite utskåpad där. Eftersom både Tesla och Kia har ett sådant rykte. Kia däremot, den stod ju i särklass i stort sett genom hela laddningsproceduren. Från, skulle jag vilja säga, drygt 20-25% av laddningskapaciteten till bortåt 90%, så låg den hela tiden markant bättre än Tesla och Volkswagen. Det vill säga precis som det ska vara, givet förutsättningarna.
Är det viktigt?
Ja, det beror på hur kul man tycker det är att sitta på bakgården av en bensinstation och titta på en reklamskylt för majonnäsfylld varmkorv och en slabbig dricka i 45 minuter eller i 25 minuter. Så att jag tycker nog att det är viktigt.
Anders, du har ju åkt mycket elbil. Vad säger du? Hur viktigt är det med laddhastighet?
Det är otroligt viktigt. Sen är det ju naturligtvis ännu viktigare att det finns stolpar i tillräcklig mängd. Men efter det så är ju laddhastigheten. Stolpe först, laddhastighet sen. Och man kan inte nog understryka hur segt det är att ge sig ut på en långresa med en bil som laddar långsamt när man vet hur fort det kan gå. Jag menar, vi pratar här om tre väldigt snabba bilar, men om vi istället då jämför med våran ID3 till exempel, som inte klarar av mer än 100 kilowatt. Idag gör de det, men våran är så gammal så den fixar inte mer. Då är det ju en vansinnig skillnad på de här bilarna och ID3-an.
Och räckvidden då? Hur står de så räckviddsmässigt?
Ja, så den nominella räckvidden är det ju inga fel på. Den är ju jättekul att sätta i reklamen och säga, berätta om i bilhallen när man står som spekulant. Men den faktiska räckvidden är ju inte så stor. Va? Vi kan titta till exempel på Kian då som anges. Den ska gå drygt 48 mil. I vårt test här så kom vi knappt 33. Det är en skillnad på 15 mil. Teslan ska gå knappt 51 mil, vi kom knappt 37. Folkan ska gå 46 mil och vi kom drygt 33. Man skulle kunna beskylla detta för falsk marknadsföring helt enkelt, om man drog det till sin spets. För det är det ju egentligen. Bilindustrin har ju gjort ganska lama försök att förklara hur och vilka faktorer som påverkar räckvidden och förbrukningen då naturligtvis. Det kan inte nog påtalas helt enkelt, men man står ändå där. Du brukar säga det, Tommy, när man har köpt sig en elbil för 700 000 spänn, ska åka till fjällen, då vill man verkligen att allting ska funka, inklusive räckvidden. Man vill inte ha 33 mils räckvidd när de har lovat 48 mil. Då får man ju kasta om kalkylen för hela resan.
Om vi bortser från just laddning och elbilsbiten så att säga, är det bra bilar det här?
Jag tycker nog att det är ganska bra bilar alla tre, men på lite olika sätt. Folkan vann ju då det här testet, det kan vi väl avslöja vid det här laget. Den spelar ju alla sina roller väldigt väl tycker jag. Den är en rimlig vardagselbil så som det ser ut just nu i årsskiftet 2021-2022. Den har väldigt många goda egenskaper som inte är så konstiga för den som kommer från en fossilbil. Det är liksom det är en ganska nära en helt vanlig fossil Folka som man har varit van vid. En bussig typ, men som kanske inte sticker ut på något speciellt sätt. Sticker ut gör ju däremot EV6an, som ju ser ut som en sportbil i stort sett. I det här sammanhanget ska man säga, den är fortfarande 1,50 hög, så att det är en ganska ansenlig volym som kommer åka, till och med 1,55 hög. Så att den ser ut att vara låg som en sportbil, men den är det inte. Och den har ju former som folk verkligen vänder sig om efter. Och den är bra. Det är den första, Anders, det håller du väl med om. Det är nästan den första elbil som är uppriktigt kul att köra. För den som gillar att ratta och köra aktivt, så att säga.
Ja, den är kul på ett sätt. Precis, det var viktigt det du sa där, Kalle, för den som verkligen gillar att ratta. För vi har ju hyllat modell 3 också som en rolig bil. Och den är ju rolig i mycket kraft av att den har en väldigt låg tyngdpunkt och att den är så rasande snabb. Men EV6an är ju kul att köra även om du inte körs med svin. Du behöver liksom inte tokgasa ur kurvorna. Den är ändå kul. Och det är väl nog, ska jag säga, den första elbilen som är det, åtminstone som jag har kört.
Ja, utseendet motsvarar köregenskaperna, kan man säga. Helt enkelt.
På en koreansk bil, trodde ni det här för 10-15 år sedan?
Hade någon så sent som, kan jag säga, 2015 sagt att du kommer att ha ett HBR efter en Kia om 6 år. Det har ju skrattat, alltså. Men det här är ju, den väcker ju HBR. Det är en makalöst cool bil. Det är bara, den har en stor defekt, skulle jag säga. Och det är att de inte har tagit fram ett Scandinavian pack till den. För visst kallar jag den det är ju precis så här en Saab från 2021-2022 skulle se ut.
Absolut.
Så bara på med en Saab-grill.
Ja, absolut. En Saab-grill, nyckeln mellan framstolarna. Eller startknappen, rättare sagt. Den ska inte ha någon nyckel.
Har den inte det nu? Startknappen mellan framstolarna, förresten.
Ja, och i stort sett. På den här långa, långa, snyggt designade panelen så sitter den längst fram. Men den ska ju naturligtvis sitta på golvet. Så att man måste leta efter den.
Och sen tar vi instrumentpanelen från en 9000 och så lägger vi på lite ett filter från 2022 på det där, så blir det ju klockrent. Så snälla Kia, kan ni inte bara köpa loss varumärket Saab och börja sälja alla era EV-bilar som Saab istället? Åtminstone
Saab EV6. Ja.
Funkar.
Vad säger ni om hypade Tesla Model Y då?
Ja, egentligen så har ju den det som, tror jag, Anders, som vi har sagt att vi saknar i modell 3. Den har ju nämligen utrymmen, både ett gigantiskt bagageutrymme och
det är nästan larvigt stort.
Det är nästan larvigt. Och ett baksäte som är riktigt rymligt, både när man sitter och när man ska stoppa undan fötterna.
Ja, nu går det ju att stoppa undan fötterna. I modell 3 så är det ju, ja, kanske om du har sandaler och är redo att jobba lite med sekatören på tårna, då kan du få in fötterna under stolarna framför. Men här kan du på 17 sitta i slalompjäxor och det är inga problem. Problemet är ju att det har kommit på bekostnad av framåtsikten, skulle jag säga. För de har ju bara höjt stolen kraftigt. Och det gör ju att sikten framåt från baksätet är ganska dålig.
Sen har man ju slopat det här med att att man kan frirulla med bilen. Den har ju alltid en väldigt kraftig regenerering när man släpper på gasen. Och det gör ju att man kan uppleva körningen som kanske lite kantig. När man lägger den funktionen till de övriga väldigt vassa egenskaperna som bilen har. Den här direkta styrningen, den våldsamma accelerationen och så vidare. Så att det tar lite tid innan man lär sig att finlira framfarten kanske.
Är det Teslan som är snabbast?
Ja, men inte mycket inte. Kia och Tesla mätte vi till samma tid upp till 100 och till 400 meter så skilde det en halv ögonblinkning. Så att, nej, den har fått en konkurrent i haserna i det avseendet.
Och komfort, vad säger ni då?
Nej.
Inte speciellt faktiskt. Det är samma brister som tidigare, det är ju väldigt hårt.
Ja, fast lite till.
Ja, för att hålla koll på den här karosshöjden säkert.
Det känns som den vill kantra lite då och då. Jag tyckte inte alls om åkomforten. Det tycker jag är bilens svagaste punkt.
Men jag vill minnas att även EV6an var lite hård, tyckte jag, när jag körde den. Men vad tyckte ni?
Men det rimmar bättre med bilens övriga karaktär. Här stämmer det inte alls. Det här ska ju vara en bussig, instegsvänlig familjebil där, med gott om utrymme för ungarna och alla deras pinaler, men så struttar den ju fram på vägen.
Men GTX:en, den hade väl aktiva dämpare, va, Kalle?
Ja.
Och de är ju fluffiga och fina, som det är ju som att sväva på moln, om man vill. Eller så bara drar man åt den till Max Sport, så, ja, även i Max Sport så är det bekvämare än att åka i modell Y.
vi måste prata förarmiljöer också. De har ju väldigt olika stil på förarmiljön, de här bilarna.
Ja, det kan man ju lugnt säga. Om vi börjar med Folkan och börjar bakifrån då, så ser ju den ut egentligen som en förvuxen ID3 på förarplats. Inget konstigt alls egentligen. Och handhavandet känner man ju igen från flera av koncernens modeller. Men här funkar det kanske som allra bäst ändå, uppläggningen av saker och ting, tycker jag. Bortsett från en sak. Och det är att det är någon bönräknare i Wolfsburg eller vad det nu är, har kommit fram till att nej, vi ska inte ha belysta värmereglage. Det har vi haft alldeles för mycket av under decennierna. Så de tar vi bort.
Ja, den som fattar det beslutet, det är arkebusering i gryningen.
Ja, men han ska packa lådor på lagret. Helt klart. Sen har vi då Tesla som ser ut som de alltid har gjort ända sedan 2012 ungefär. Och det är väl gott så. Gillar man det så gillar man det. Det som har tillkommit här är ju att det finns laddstation för två bredvid varandra liggande mobiltelefoner. Väldigt lättåtkomligt. Alldeles utmärkt. Med laddplatser menar jag trådlösa naturligtvis. Personligen så är jag väldigt irriterad över en sak på Teslas skärm. Och det är den här animerade trafikupplevelsen som strömmar fram på en tredjedel till vänster på skärmen. Där kommer bilar som ser ut som Ahlgrens skumbilar och en och annan lastbil farande utan mål eller mening. I mitt huvud så är det en sån där typisk Elon-grej. Nu ska vi driva lite med bilisten här och ge dem ett gapflabb. Det fyller ingen som helst funktion.
Hur funkar Kians förarmiljö då, tycker du?
Jag tycker den är jättebra. Möjligen är den lite för bred, om man får säga så. Bortre änden av skärmen kräver att man sträcker sig för att peta. Och själva petandet skulle väl också kunna vara bättre, eftersom en del symboler är både lite små och kräver att man, ja, att man tar lite olika stigar för att komma fram helt enkelt. Men vad man däremot har som är bra, det är ju en knapprad med så att säga vanliga tangenter under skärmen. Den gillar jag, för den kan dessutom ställas om med en liten switch-touch-kontroll och få helt andra funktioner. Den där knappraden, eller virtuella knappraden, den funkar bra. Så att det är en blandning av högt och lågt tycker jag, men allra mest av högt.
Och om ni summerar detta då, vad får vi då för något?
Ja, då får vi en ID4 GTX.
Den bil vi har pratat minst om nu.
Ja, det är egentligen det, men det är också en bil som vi har även testat tidigare och pratat mycket om tidigare. Men det som är intressant i det här fallet är ju att dels så är den ju bra mycket billigare än de andra två. Grundpriset är alltså mer än 100 000 lägre än för Kian. Men det är grundpriset det. Volkswagen har ganska dyra utrustningspaket. Där Kian ju mer eller mindre är fullsmackad redan från början. Så att jämför priset mellan bilarna i testet är i stort sett likartat. Ändå hamnar, och som sagt, vi bygger ju våra kalkyler på grundpriset. Och det gör ju att Folkan hamnar på en sensationellt låg milkostnad för att vara en så stor elbil. Knappt 42 kronor. Medan Kian hamnar på 51 kronor och Teslan på knappt 54. Men jag skulle vilja säga att som bil så är Folkan väldigt allround. Och det är Kian också, men inte riktigt lika mycket. Den har bland annat sämre bagageutrymme. Så den drar det kortaste strået här, Kian. På grund av ekonomin och delvis på grund av utrymmena. Men en otroligt intressant nykomling. Och, det har vi inte nämnt, apropå laddning. Den har ju en finess i förarstolen som gör att man kan hamna i någon slags solstolsviloläge i förarstolen. Medan elektronerna ramlar in i batteriet. Jätteskönt när man sitter och laddar.
Man kan titta på himlen istället för på den här skylten med senapssträngt.
Korven, ja.
Ja, med majonnässträngt korv. Ja. Ja. Anders, vad säger du om bilarna?
Ja, men jag håller ju med Kalle där att det är ju EV6an är ju den som spontant lockar. Som sagt, hade någon för 6 år sedan sagt att jag skulle känna ett sug efter en Kia så har jag skrattat om rätt upp i ansiktet. Men nej, den är ju väldigt imponerande och jag vågar inte ens tänka på hur den kommer bli när den kommer den riktiga. Den Kalle testar var en GT-Line, det kommer även komma en GT-version med 500 någonting hästkrafter. Den kommer ju bli Jag ursäkta att jag svär, den kommer bli helt överjävlig helt enkelt. Men GTX:en, utmärkt allroundbil. Jag är lite besviken på att inte den bilen får dra lite mer. För både Kian och Tesla får ju dra 1500-1600 kilo. Och så stoppar GTX:en på 1200. Och det är, ja, det är 300 kilo för lite. 1500 kilo bör man kunna dra idag. Det är lämpligt. Då fixar du en hyfsad stor husvagn. Du fixar hästtransporten och du klarar av en normal stor styrpulpet båt också. Så plus med 300 kilo, tack.
Det var allt vad vi hade att bjuda på för idag. Krama varandra i trafiken, ta hand om er och så hörs vi nästa vecka med en långkörarpodd som kommer på själva julafton. Perfekt när ni ska rulla iväg till farmor och få er lite skinka sådär på julaftonskvällen. Tack för att ni lyssnade, vi hörs. Hej då!
Hej då!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden så gör gärna det, så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida, vibilagare.se.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.